to me. Oh, wow.
Fantastiskt välkomna till 2015 års första avsnitt av Dagar i historien som vi tänkte behandla här idag. Och åren som vi ska prata om är 1958 till 1961. Jag heter Carl Albinsson och jag har som vanligt med mig Nils Ahlqvist. Välkommen!
Tack ska du ha!
Varsågod! Vi sitter ju som vanligt över Skype, men det ska nog kunna fungera ändå. Jag tycker vi har skött det ganska bra hittills och jag är fortfarande glad att vi är inne på kalla kriget och vi ser ut att kunna hålla på med det här ett bra tag, även om kanske våran produktionstakt inte har varit så bra som vi har hoppats på grund av tentor och annat, så ska vi nog kanske kunna få upp, pressa ut några fler avsnitt de kommande månaderna lite snabbare.
Ja, vi gör så gott vi kan, men man får leva med ojämn takt på podcasten helt enkelt för det.
Har du fått en ny känsla för det här med kalla kriget nu? Alltså, har du liksom gått in mer i kalla kriget nu? Dels när vi har pratat om det, dels när det har varit lite ubåtar och annat ståhej.
Det jag tänkt på mest tror jag är som du sa sist nu egentligen, att det blir så mycket att man kan dra referenser till kalla kriget när man tänker på idag. Du sa alldeles nyss ubåtarna i skärgården till exempel, då börjar man med en gång tänka på ubåtshändelserna på 80-talet. Och det är till exempel, vi kommer komma in på det idag antar jag lite grann, men Margot Wallström gick ut med att man skulle erkänna Palestina. Då blir det med en gång referenser till ett ämne som vi kommer ta upp idag, nämligen Hjalmarsson-affären. Så det är mycket sånt där som dyker upp. Och sen så märks det också att man lär sig så jävla mycket när man gör den här podden. Mycket kör vi ju direkt från huvudet, men en del saker får man ju kolla upp och läsa in sig lite grann på. Det känns som att det är få saker vi kan bättre nu än just 1900-tals historia.
En sak som jag har funderat lite på tal om de här ubåtarna, det här kanske är ett litet stickspår, det är att det är alltid så att så fort försvaret får in en ubåtsobservation så är det alltid någon gammal pensionerad sjöofficer. Jag undrar hur många sådana finns det ute i Stockholms skärgård. Är de fortfarande är det så att de liksom är det så här gammal vana att man sitter och spanar ut lite? För det är aldrig någon vanlig människa eller man ska säga, som har, utan det är alltid någon gammal militär.
Man måste sitta i ryggraden på dem att när de går, ja, och de vill gärna bo antagligen nära havet så att de är i gamla miljöer. Och när de går så vill de gärna späa ut och känna igen saker och ting. Och då efter 1000 promenader så dyker det upp någonting som inte är sjö och djur, och då är det en rysk ubåt.
Jag har ju stor respekt för dem allting, men de är ganska olika mig. För det är, jag tänker mig att det är sådana personer som har en ficklampa och en kikare tillgänglig hela tiden. Mm. Det har ju till exempel jag aldrig. Så att, men det är en stor eloge till dem som ser de här ubåtarna.
Ja visst, sen så dyker det också alltid upp personer som jag tänker på. Jag får med att det var Göran Greider som en gång när ubåtsskandalen uppdagades nu för ett tag sedan, så sa han det att det finns inga bevis på att det har varit några utländska ubåtar i svensk skärgård. Men då är det ju så lätt att slänga upp den här klassiska bilden på U137 som ju gick på grund.
Och så, ja, och sen ser jag också tyvärr många såna här svenska komiker och andra som har liksom sagt att det var bara minkar och sånt där.
Ja.
Och det är tyvärr vissa så här politiker som inte är så intresserade av just sånt här, men som brukar ofta säga att men det var ju minkar och försvaret hade ju fel och så. De tror alltså på fullt allvar att den enda ubåten, det var U137 och den gick på grund.
Exakt.
Alla andra gånger har det varit minkar. Intressant hållning måste jag säga.
Ja, jag för mig att du till och med har haft en Twitter-diskussion med Marita Ulvskog om det här.
Ja. Jag vill inte säga det, men jag tror det.
Ja, det är lustigt.
I'm so young. Innan vi startar det första segmentet för podcasten så skulle jag vilja nämna de sakerna vi inte kommer nämna i den här podcasten, för att det är väldigt viktiga saker. Det råkar vara så att vi har varit tvungna att sålla väldigt mycket de här åren. Mm. För det är ju 4 år vi ska behandla. Och då tänkte jag fråga dig ett datum, Nils, och sen så ska du få säga då vad du tror hände då.
Okay.
Den 8 januari 1959 tror jag var. Vet du vad som hände då?
Nej, vet jag inte.
Bobby Fischer vinner vid 14 års ålder för första gången amerikanska mästerskapen i schack.
Ja, just det.
Ja, stor profil på kalla kriget. Alltså, när man pratar inom kalla krigets ramar så är han en stor profil.
Han framställdes i media under de första åren i sin schackkarriär som alltså, symbolen för USA som smartar ut Sovjet så att säga. Men det visar ju sig sen att Bobby Fischer var ju var ju skogstokig och vände sig emot allt som hade med USA att göra och jublade ju vid 11 september-attackerna till exempel. Och, ja,
märkligt. Antisemit också.
Ja, fruktansvärt. Mycket märkliga åsikter.
Ja, mycket märklig människa överhuvudtaget. Han var ju borta i 20 år, ingen visste vart han var. Sen hittade någon honom, eller var det inte så?
Jo, precis.
Ja, och, så åkte han till Island, emigrerade.
Ja, han har ett berömt uttalande när folk frågade om han ser sig själv som ett schackgeni. Och då sa Bobby Fischer att nej, jag är snarare ett geni som bara råkar spela schack.
Ja, jo, men det är fint. Man måste ju ändå säga att om vi ska rekommendera någonting så ska man absolut rekommendera Bobby Fischer Against the World, den dokumentären.
Jättebra dokumentär.
Som alla borde se. Mm. Den 13 augusti för min födelsedag 1961, vad hände då?
1961... Ja, vad ska man tänka sig? Kan det vara att Charles de Gaulle reformerar den franska konstitutionen?
Nej, det var faktiskt så att man började bygga Berlinmuren.
Ah, just det.
Och det kommer vi inte ta upp då. Vi kommer ju nämna muren, men då nämner vi snarare kanske murens fall och inte byggandet av den. Vi går tillbaka till den 19 juli 1958 och vi dyker in i psyket på den sovjetiska ledaren Nikita Chruschev. Det är nämligen så att han har blivit förolämpad i Sverige av Högerpartiet, nuvarande Moderaternas dåvarande ledare Jarl Hjalmarsson.
Ett namn som är väldigt bra i munnen får man lov att säga.
Jag tycker det är svårt att säga, men Jarl Hjalmarsson. Ja, fin man som ofta hade fluga, tror jag. Det är nämligen så att Tage Erlander har varit i Sovjetunionen och varit på statsbesök. Jag tror det är då som Palme följer med, va? Den här berömda bilden när han kliver ut ur flygplanet samtidigt och Tage Erlander blir sjuk och Palme får förhandla åt Tage Erlander.
Precis, som ung var han då, Palme.
Ung och lovande och väldigt begåvad. Men då är det så att det är kutym att man bjuder tillbaka då, så krusse som man kallar sig i folkmun ska ju till Sverige då och smörja kråset. Det här tycker inte Jarl Hjalmarsson om, det är Folkpartiet inte så förtjust i den här idén heller eftersom att Nikita Chruschev kanske inte riktigt delar de här demokratiska frihetliga värderingarna som Jarl Hjalmarsson säger sig förespråka. Så han tar starkt avstånd för det här och han liksom smädar Nikita Chruschev i debatten och säger att det här är inte bra. Chruschev tar jävligt illa vid sig och ställer in besöket helt enkelt. Vilket det är ett hårt statement att ställa in ett statsbesök. Hjalmarsson-affären som då kommer att kallas, den utspelades egentligen 1959 efter det här inställda statsbesöket då. Och det var så att man skulle utse representanter från regeringen och oppositionen som i den svenska FN-delegationen. Och eftersom att Hjalmarsson ansågs liksom ha äventyrat den svenska neutralitetspolitiken så uteslöts han för att följa med på FN, som FN-delegat av regeringen. Och de andra borgerliga partierna tog väl inte jättemycket strid för hans sida heller. Och det var ett brott mot den här samförståndsandan som hade funnits.
Ja, Hjalmarsson var väl med och uttalade sig först i Ungernkrisen som vi har nämnt tidigare i podcasten. Där han fördömde det där i hårda ordalag och sen så Chruschev uttalandet som du nämnde. Och en hög med uttalanden som föranleder om att peta honom ifrån delegationen helt enkelt.
Precis, och det ska också sägas att det här sovjetiska statsbesöket var uppskjutet en tid för att man hade invaderat Ungern 56. Så att det var ju så att Hjalmarsson hade kanske lite på fötter när han sa det här. Och det fick också en ganska bestående effekt på utrikespolitiken. Och framförallt så var det så att man attackerade Hjalmarsson ganska mycket som person. Så att han blev liksom tillintetgjord politiskt på ett sätt som gjorde att han blev ersatt sen. Det var Gunnar Heckscher som kom sen, va? Jag kommer inte riktigt ihåg det.
Ja, precis. Ja.
Framförallt är det så att många inom Moderaterna tycker att det var ett övertramp av Socialdemokraterna att så kraftigt hoppa på Hjalmarsson som person. Och att det inte var ett brott mot den svenska politiken. Och det är egentligen det som är det mest intressanta med hela den här historien. Kuriosa om Jarl Hjalmarsson är att han en gång i tiden var en duktig trollkar och har blivit tillfrågad att få arbeta på cirkusen Brasiljack. Det här är läst på internet, det kanske inte stämmer, men jag tyckte det var roligt, jag hade aldrig hört det förut.
Det är inte så typiskt för en högerman däremot att jobba på cirkus.
Nej, Reinfeldts farfar gjorde väl det?
Nasså.
Han brukar ofta prata om det. Ja.
Lejontämjare eller?
Ja, något sånt där. Men några slutsatser som jag vill diskutera med dig som diskussionsunderlag är att jag läste en bok som heter Du gamla, du fria, som handlade om Moderaterna och högerns utrikespolitik under 1900-talet, som är skriven av en statsvetare som är, hon är höger, hon heter Ann-Sofie Dahl, och hon har beskrivit då hur man har format den moderata utrikespolitiken.
Mm.
Och hon skrev mycket om det här. Som hon berättade så visste Hjalmarsson om att Sverige hade ett nära samarbete med USA. Alltså att man var liksom beredd på att amerikanska styrkor skulle komma och hjälpa Sverige omgående om det var så att det skulle bli krig.
Han kände sig självsäker helt enkelt då?
Nej, men det var så att Hjalmarsson visste det här.
Mm.
Och han blev samtidigt anklagad för att ha brutit mot den svenska neutralitetspolitiken. För att han var hård med att uttala sig mot Sovjet. Ja. Samtidigt som regeringen kontinuerligt och systematiskt och liksom alla visste om det. Alla som visste
mm.
att man kontinuerligt, att det här var bluff och båg och att det var någonting för att liksom skydda svenska folket eller någonting.
Mm.
Men att det i själva verket var så att regeringen också bröt mot det här. Och Hjalmarsson sa inte någonting.
Nej.
Han höll tyst om det här för att skydda de svenska intressena, kan man väl kanske tycka. Det var nog det som han själv såg som viktigast och inte liksom sin personliga upprättelse. Och jag undrar liksom, vad tror du att du hade gjort i det läget, Nils? Hade du sagt vad Susan egentligen höll på med för att liksom framstå i bättre dagar själv?
Ja, men jag tror jag hade nog varit så mån om min egen stolthet så jag varit tvungen att motivera för att visa att jag har rätt i något visst läge, så jag hade antagligen berättat om den socialdemokratiska linjen. Men det hade varit ganska otaktiskt som politiker att göra så, men
ja, men framförallt hade det varit kanske blivit problematiskt för Sverige eftersom att Sovjet hade haft någon slags anledning för att kanske gå in i Finland eller någonting sånt där då, eftersom att vi redan var klara med att vi var USA-vänliga. Men det är som sagt, jag håller med dig, det måste ha varit jättejobbigt för Hjalmarsson att han själv inte fick säga sanningen.
Nej, precis.
För förmodligen var det här väldigt konfidentiellt också, så att han skulle säkert åkt in eller någonting i fängelse om han hade sagt någonting om det.
Absolut,
det
har han gjort.
Mm.
Men det blir obegripligt återigen, så vi återkommer till hur hela folket kan, i princip då, alltså kan tro att Sverige är neutralt, medan alla politiker, de som inte ens sitter i regeringsställning, vet om Sveriges täta förbindelser.
Många journalister visste ju det här också.
Alltså ja, men ändå så går det inte ner i folklagen. Alltså det säger någonting om hur jävla bra de har byggt upp bilden utav Sverige som alliansfritt. Att folk när de får höra journalister pratar om att vi samarbetar med NATO, så verkar man inte tro det på något sätt nästan.
Och samma sak är väl lite nu också. Det sitter ju kvar fortfarande att folk tror att vi är helt liksom neutrala, inte bryr oss om, inte tar ställning. Fast
precis.
Vi har gjort det nu. Med EU och allting.
Ja.
Men det är intressant. Men jag tror Hjalmarsson, han satte Sverige före sig själv. Och det var kanske fint gjort.
Ja, och det ska och sen, betonas också här att det är ju det stora brottet som Hjalmarsson egentligen gör. Eller som effekten blir i alla fall. Det är ju att Sverige utåt sett inte har en enad linje i utrikesfrågan. Eller utrikespolitiken. Ja. För det märker man ju idag också, som vi nämnde i podcastens inledning, att Wallström fick mycket kritik när hon gick ut och sa att Sverige skulle erkänna Palestina som en stat, medan Moderaterna och högerpartierna inte var med på det tåget, för det är emot svensk praxis på något sätt att inte diskutera och vara färdiga med en gemensam linje innan man går ut med den alltså. Men här Hjalmarsson företrädde på något sätt bara den moderata linjen i sina uttalanden, och då blev det liksom kris.
Ja, jo, men alltså precis, och det är dessutom alltså man tolkar neutralitetspolitiken på olika sätt. Vissa hävdar att man skulle vara neutral, punkt. Andra säger att man ska vara alliansfria, men att man kan uttala sig och ha åsikter.
Mm.
Och sen så kan man väl säga att Palme ändrade lite på det här, för han var ju definitivt inte neutral.
Nej.
Och det känns väl kanske mer rimligt att man har åsikter.
Mm.
Alltså, vad är ett land utan åsikter?
Men jag tänkte säga också det att det som man kanske borde påpeka också när Hjalmarsson gör de här uttalandena och utesluts ifrån FN-delegationen, det är att under den här tiden så råder ju fortfarande den berömda Undén-linjen i svensk politik. Alltså en lite mer tålmodig hållning gentemot Sovjet. Och jag tror Undén var en av de personerna som också låg bakom beslutet att kicka ut Hjalmarsson ifrån delegationen.
Och en stor paradigmskifte här, hållningen till Sovjet, kan väl sägas bara 1968 och Pragvåren, när man liksom insåg att de var inte så trevliga.
Nej, precis.
Utan det var det blev upprörda känslor på många håll i Europa då. Jag tror det var Carl Bildt som sa det, för han var ute och reste mycket, precis som Palme när han var ung politiker. Mm. Att han hade varit på ett besök hos någon opposition i Tjeckoslovakien. Och att när han då skulle flyga hem igen så såg han hur det landade massa såna här Antonov flygplan och lastade ut stridsvagnar och annat. Och då så tänkte han att nu verkar det vara någonting på gång här. Och sen så direkt när han kom hem och landade sig på TV en dag efter, så var det så mycket riktigt att de hade gått in. Så att det var väl lite mer, vad ska man säga, mörk men intressant tid att leva under.
Ja, men jag tror jag känner igen det här, för det tror jag finns för den som vill att se Carl Bildt berätta om i, jag tror, Bildt-dokumentären Excellensen.
Excellensen, ja.
Som gick på SVT när han berättade det här. Och det förklarar också en del Carl Bildts syn på Sovjet och på Ryssland idag också. Att han är uppvuxen under den eran när Ryssland gick in i länder som Tjeckoslovakien och så vidare och visa vart skåpet skulle stå. Då förklarar väl kanske lite grann hur han ser på Ryssland och Ukraina idag också. I och med att han drar nog antagligen kopplingar direkt till Pragvåren 68 till exempel. Men när Pragvåren skedde så var ju också Undén-linjen ganska utspelad. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be serving like California. You see them wearing their baggies. Då så. Då tar vi och flyttar oss till sydligare breddgrader och lite längre västerut, nämligen den 1 januari 1959, och vi befinner oss i Kubas huvudstad Havanna. Det kan jag säga att Kubas president vid den här tidpunkten, det är också en diktator, men han hette alltså Fulgencio Batista. Det är nyårsnatt nu, 1 januari 59, och Batista har då samlat sina närmaste män och medarbetare på ett militärt högkvarter i huvudstaden för att fira in det nya året. Det känns lite typiskt att en militärdiktatur firar nyår i ett militärt högkvarter också.
Ja.
Dock så har ju inte Batista så mycket att fira. Det är inget bra år som man ser fram emot, för sedan, vad blir det, 6 år tillbaka drygt ungefär, så har ju Kuba varit i inbördeskrig. Den så kallade 26 juli-rörelsen har bara stegrat i styrka, och den 26 juli-rörelsen är ju döpt efter inbördeskrigets start, kan man säga, för den 26 juli 1953 tror jag, så ankrade ett litet skepp som jag tror heter Grandma, alltså farmor som det var döpt till, på Kuba. Och på det här skeppet då så fanns ett x antal gerillasoldater ledd av Fidel Castro, en kuban som varit landsförvisad tidigare men nu kom tillbaka till Kuba och skulle försöka störta Batista. Men det var 53 alltså, och nu var det alltså 1 januari 59, och 26 juli-rörelsen under Castros ledning har alltså lyckas erövra hela Kuba ifrån Batista och hans armé.
Men jag funderar på en sak.
Mm?
Hur svårt kan det vara att slå ner ett uppror på en ö? Alltså det finns ingenstans att ta vägen, och det är ju liksom i Mali, där förstår jag, det är en stor öken och massa sådana här saker. Men här, det är en liten ö.
Ja visst, men då får man tänka också på att nyckeln i gerillarörelser och lyckade gerillakrig är ju att man får befolkningen med sig på sin sida. Mm. Och den karismatiske Castro lyckades ju ganska enkelt argumentera över befolkningen på Kuba till hans sida, helt enkelt då, i och med att det var en väldigt förtryckt ö på många sätt och vis, och det var inga rättigheter till utbildning eller skola och sånt där. Medan Castro då lovade fri sjukvård, fri skola och socialism helt enkelt för invånarna. Och får man då hjälp från civilbefolkningen på den specifika platsen, så får man ju också extrem fördel med att man får mat och husrum och hjälps till med attentat gentemot Batistas armé i det här fallet och så här. Så den biten lyckades han med, Castro, det är ju en nyckelbit i det hela.
Om han hade varit med i ett svenskt val idag, hade någon sagt att han lovade allt till alla då?
Ja, det hade man nog sagt ungefär.
Okej, okay.
Men tillbaka till nyårsfesten här nu då, den 1 januari 59. Under festen på det här militärkvarteret så går det ständiga rykten runt i lokalerna och bland festdeltagarna. För det sägs det att Castros gerillarmé, som nu har växt sig väldigt stor, allt som är tillkommande frivilliga, är nu väldigt nära Havanna. Och staden riskerar alltså att intas när som helst. Och det sägs det att Castro, ja, vilka sekund som helst i princip, kanske rullar in i staden. Så diktatorn då, Batista, han tar tillfället i akt under den här nyårsfesten, och så griper han ordet helt enkelt och deklarerar för allesammans då att han härmed avsäger sig presidentskapet, och han lämnar över rollen som president till den jag tror det var en gammal domare från högsta domstolen, eller ja, motsvarigheten till högsta domstolen på Kuba, som nu skulle ta över den här posten. Och själv skulle han alltså avgå helt enkelt. Och jag kan tänka mig att det här beskedet var ganska så väntat egentligen bland festdeltagarna, med tanke på det militärstrategiska läget som var alltså. För som sagt, hela landet var ju i princip i Fidel Castros händer nu, och det var bara Havanna som skulle intas, och det var en ren symbolhandling egentligen, i och med att läget var ju kört sedan flera år tillbaka egentligen för Batistas del. Och efter sitt formella avsteg från makten här nu då på det här nyårsfirandet, så lämnar Batista festen tillsammans med sin fru och några medarbetare, och då ber de sig iväg till en flygplats i närheten. Och där går de då på ett väntande flygplan, och så får de iväg i nyårsnatten i riktning mot Dominikanska republiken. Den här mångårige diktatorn kom alltså aldrig att återvända till Kuba mer, så ja, Batista försvinner. Och bara en vecka senare alltså, det blir den 8 januari 59, då rullar Fidel Castros revolutionära armé helt enkelt in i Havanna. Och då står många längs gatorna då och välkomnar armén med blommor och sånger helt enkelt då. Så småningom blev alltså Fidel Castro också självutnämnd president på Kuba, och startar då en mängd reformer med en gång då. De här reformerna är ganska intressanta, för läget i Batistas Kuba, alltså han var ju diktator i, jag tror, ja, ungefär 20 år i praktiken, så var han ju egentligen ganska så USA-vänlig, och det var alltså väldigt öppet för amerikanska företag att köpa in sig i Kuba och till väldigt fördelaktiga priser ta tobak och socker därifrån. Och i princip alla större företag på Kuba var alltså USA-ägda. Och det innebär ju i praktiken det att i princip alla pengar som kretsar i Kuba hamnade i USA till slut alltså, så det blir någon sorts en form av kolonialism kan man nästan säga, alltså med Kuba. Kubanerna själva fick inte ut så mycket av alla de här företagen. Men i alla fall, det Castro givetvis senast gör då när han tar makten, det är att nationalisera de här utländska företagen och helt enkelt bara ta dem och säga att nu tillhör det här, de här företagen, amerikanska stat eller kubanska staten, vare sig de amerikanska företagen vill det eller inte. Och så genomför han jordreformer, skapar ja, kooperativ helt enkelt på landsbygden, och han inför även antidiskrimineringslagar. Det var ju väldigt mycket rasism om Kuba under den här tiden annars då, mellan svarta och vita, men det här försöker Castro styra upp helt enkelt. Det blir fri utbildning för alla. Det var ju extremt hög analfabetism på Kuba under Batistas styre. Nästan ingen hade ju tillgång till högre utbildning, och det var väldigt få som kunde läsa och så vidare. Ändå var ju det här på 50-talet. Men det inför han i utbildning då, och fri sjukvård och så vidare. Man kan väl säga det att 26 juli-rörelsen, som ju Castros rörelse som sagt kallades, den var ju marxist-leninistisk i sin ideologi. Och det kan man väl säga egentligen betyder att det var en väldigt starkt antiimperialistisk hållning, enligt Lenins tolkning av marxismen alltså. I synnerhet så var man väldigt skeptisk mot USAs imperialism, som man såg det som alltså då. Det innebär att man försöker bekämpa alla tendenser till imperie styren överallt i jordklotet då. Och i synnerhet för Castros del var det ju att försöka verka för att hela Latinamerika ska bli fritt ifrån USAs bojor, som man såg det då. En annan del i den här marxist-leninismen är att revolutionen, när den sker, ska styras av ett avantgarde, en elit alltså, utav de mest kunniga och duktiga revolutionärerna. Och där insåg ju Castro givetvis det att han själv måste ingå, och hans bror Raul och även Che Guevara, den berömde revolutionären då, några till. Och då blir ju givetvis då att en vanlig kritik som riktas emot de som anser sig vara marxist-leninister, det är att om man har den inställningen att man ska ha ett avantgarde som styr revolutionen, så öppnar det ju med en gång för att det ska bli diktatur också. Och så har ju blivit i alla de fallen där statsmännen har varit marxist-leninister. Vad jag vet, till exempel Sovjet under revolutionen på 1917, och även på Kuba nu då, så blir det ju diktatur av allt sammans.
Eller i Vänsterpartiet mellan 2000 och 2006.
Vad menar du nu?
Lars Ohly kallade sig marxist-leninist.
Att han tillhörde avantgard, menar du?
Han kanske såg sig som det, eller?
Ja, han kanske var en del av avantgarde till den här berömda Instagram-bilden när han låg på stranden och lockade få med en del av sitt kön på bilden. Då tänker jag att han trillade ur avantgardet kanske eventuellt. Ja, men trots alla de här efterlängtade reformerna så genomgår ju Kuba ingen demokratisering alltså, som jag tror många på Kuba också hoppades på. För det blir så att meningsmotståndare till Castro och andra som man såg som hot emot regimen, de fängslas och i flera fall avrättas också. Det lite märkliga här, det är ju att Castro var ju på något sätt en önskvärd ledare vid tidpunkten när revolutionen var på sin höjd, alltså när Castro rullar in i Havanna, så ser ju alla honom som den självklara ledaren för landet, och då fanns en viss acceptans i rådande läget om att han ändå skulle kunna styra ett par år och genomföra alla reformer, och tills allting, ja, dammet har lagt sig helt enkelt, och då sen hoppades flera på att det skulle bli demokrati. Men Castro kommer ju fortsätta hålla makten sen i över 40 år. Men opinionen vid den här tidpunkten var alltså väldigt stark för Castro på Kuba. Och varför är då den här revolutionen på Kuba, som är ju väldigt liten nu, värd att nämna i podcasten, tycker jag? Jo, därför att kontentan utav revolutionen på Kuba blir ju alltså att vi har en sovjetsympatiserande liten stat med marxist-leninistisk ideologi bara ett par mil utanför USA. Och det här gör att den säkerhetspolitiska balansen ruckas ju helt och hållet i världen när man får en sovjetpartner bara ett par mil utanför USAs kust. USAs president vid den här tidpunkten för kubanska revolutionen, det är ju den gamla militären Eisenhower. Och den som blir president efter Eisenhower är den som kommer att ha mest med Kuba att göra också, för det är ju alltså, som vi nämnde lite kort förut, John F. Kennedy. Och han blir ju president 1961, om inte jag minns helt fel, Carl.
Han väl 60, tillträde 61.
Ja, just det. Och som sagt då, i början av revolutionen på Kuba så var Kennedy ganska sympatiskt inställd till Castros projekt. Men han blir dock förståeligt mer och mer oroad när Castro med tiden närmar sig Sovjet allt mer, alltså, och börjar prata om att han vill sprida den här revolutionen till hela Latinamerika, så att man ska frigöra sig från USAs imperialistiska bojor, som man kallar det för, alltså. På något sätt så har ju Kuba idag blivit en drömbild egentligen för en del. Det finns väldigt mycket nostalgi kring Kuba på ett märkligt sätt. Jag minns ett SVT-debattprogram för säkert 5-10 år sedan när Dogge Doggelito av alla personer satt i debattprogrammet och pratade sig varm om Kuba. Han hade varit där tydligen då. Han beskrev det som att det var jättefint. Alla glassade runt i gamla amerikanska jänkarbilar, och det var varmt och folk var vänliga. Det var ingen rasism någonstans, och det var liksom, det var fin, det var gratis sjukvård, och han nämnde alla de här positiva sakerna. Och det är så lätt då att bortse från diktaturen hela tiden. Och det är ganska unikt med Kuba än idag, alltså, att det finns väldigt, väldigt många ganska sansade människor som faktiskt väljer att bortse från att Kuba är en diktatur och att man mördar oliktänkande bara för att det är fri sjukvård, och att Castro är ganska karismatisk i Michael Moores olika filmer. Det är, eller hur är det lustigt på så sätt?
Ja, och det var någon annan som sa att de släpper inte ut så mycket och sådär. Det var ju bra också tydligen.
Ja, just det,
men det gör man inte om det så att man inte har råd att köra bil. Alltså, jag menar, vad är det för dåligt argument? Men, ja, men jag tyckte vi skulle prata lite om Che.
Ja, det ska vi göra. För det här är ju en figur som det är den mest kopierade fotografiet i världshistorien, om inte jag minns helt fel.
Helt sjukt.
Klassiska bilden på Che Guevara, han står och blickar ut mot horisonten och har en väldigt drömst i blicken. Det här kan jag säga med en gång, en person som har fascinerat mig i många, många år. Jag har läst ganska mycket om Che Guevara. Och kort om Che Guevara är att han alltså född i Argentina från början i en lägre överklassfamilj helt enkelt. Hans far hade ett väldigt fint jobb, och även hans mor, och de var rika helt enkelt. Och när han var tonåring sen och hade varit färdigutbildad läkare, så åkte han ut på en motorcykelsemester runt om i Sydamerika och fick då se väldigt mycket av den otroliga fattigdom som fanns i hela Sydamerika. Med, ja, till exempel han såg amerikanska ägda gruvor där arbetarna i gruvorna hade det väldigt dåligt och så här. Det finns en väldigt bra film som heter Dagbok från en motorcykel som berättar om Che Guevaras resa runt om i Sydamerika. Och det förklarar ganska mycket om hur hans politiska inställning väcktes. Men han kommer senare då alltså att efter den här motorcykelresan runt om i Sydamerika som ung man, så kom han sedan i kontakt med Fidel Castro och började planera för att starta revolutioner helt enkelt i Sydamerika. Och det här minnar till slut i att han sluter upp i försöket att störta Batista på Kuba, alltså. Och Che Guevara var ju egentligen värvad som läkare från början till Fidel Castros lilla grillagrupp. Men det visar sig att han är ganska duktig på att styra och ställa militära styrkor också. Så han blir sen kommandante, som det kallas. Alltså överbefälhavare för en del av Castros armé sen. Och blir ju heltidsrevolutionär sedermera. Och det blir ju, han blir ju en stor ikon sen i samband med revolutionen, alltså, i och med att han är ganska bildskön. Han ser väldigt bra ut, tycker jag, och gör sig väldigt bra i det här buskiga skägget och sånt där. Så han blir ju väldigt tacksam att porträttera i tidningar och så här. Och,
Han ser ut som Södermalms hipster ungefär.
ja, precis. Lite den stilen, med basker gärna på sig
Men
och...
tänk dig honom med en barnvagn på Hornsgatan. Det skulle funka rätt bra.
Ja, med rullad mössa på huvudet tänker du då istället för basker eller?
Ja, och någon lite svår pipa och sådär.
Ja, dock efter revolutionen på Kuba så blir det en liten slitning mellan Guevara och Castro. Inte att de blir ovänner tror jag, men Castro utvecklar en ganska pragmatisk världssyn efter ett tag. I och med att han vet vilka svårigheter som Kuba står inför redan där, vid den punkten efter revolutionen. Och att man måste kanske vara lite försiktig med att arbeta vidare med revolutionen sen, i och med att det var svårt nog att hålla Kuba i styr. Medan Guevara var ju en brinnande revolutionär, alltså ville ju kompromisslöst sprida socialismen till hela Sydamerika. Och det här får han göra på eget bevåg alltså, för Castro säger att vill du det så stick iväg. Och då drar ju sen Guevara iväg till Kongo till exempel och ska starta en revolution där. Och det här misslyckas ju och han hamnar sen till slut i Bolivia där han ska starta en gerillarörelse som ska in i hans gamla hemland Argentina och störta militärregimen där. Men där blir han sen dödad av den bolivianska armén med hjälp av CIA alltså och avlider 1960. 7 tror jag, om inte jag minns helt fel. Någon får rätta mig om jag har fel på det här. Men det är alltså en väldigt känd figur, Che Guevara, och är ju urbilden utav en revolutionär alltså. Han ligger bakom väldigt många människors död, ska man påpeka. Han var ju den som höll i rättegångarna emot Batista-anhängare på Kuba till exempel efter revolutionen. Och han tvekade ju inte för att använda våld och vapen för att få igenom socialismen helt enkelt och revolutionerna. Det jag vill komma fram till som en liten slutkläm på den här punkten är att han har blivit en sån himla legendarisk figur alltså. Så jag skulle vilja diskutera med dig lite grann om det finns någon modern motsvarighet till Che Guevara idag och vilka kriterier som det i så fall skulle finnas för en sån person. Personen i fråga måste ha en väldigt internationell ambition, alltså som Che Guevara, att det ska spridas över hela världen, det som det nu gäller. Och att man är som sagt är väldigt en politruk som verkligen gör allt för ens politiska uppfattnings skull. Och att man är lite gerilla, att det är lite gräsrotsnivå, ungefär som väldigt
Ja, men då är
folkligt
ju Hugo
förankrat liksom.
Chávez rätt ju.
Ja, lite grann så.
Gräsrotsnivå, militära maktmedel. Han tog makten i Venezuela med våld. Och sen hade han en ambition om att sprida den bolivianska revolutionen till hela Sydamerika. Och han gjorde allt för att få USA på fall.
Inte så bildskön dock va, Hugo Chávez. Det
Nej,
är där det
han åt
faller
mycket
på.
snabbmat. Han åt väldigt mycket snabbmat,
Ja, tyvärr.
tror
Så det kriteriet faller ju med
jag.
en gång.
Tyvärr.
Ja. Men jag tänker ju lite mer också att Julian Assange är lite en Che Guevara-person.
Ja, det är jättebra referens.
Ja, för där har vi en
Ja,
väldigt bildskön person sådär. Det är väldigt gräsrotsnivå på hans yttrandefrihet och Wikileaks-grundare och sådär, att det ska vara fri information. Väldigt internationellt också. Han reser väldigt mycket, eller gjorde tills han...
Snowden.
Ja, precis. Edward Snowden också en sån person. Sen har jag Pep Guardiola. Också en alternativ kanske.
Varför då?
Men Pep Guardiola, dels bildskön. Dels
Han är
politruk.
alltså tränare, var han Bayern München nu va?
Ja, Bayern München började i Barcelona alltså och tog fram stora framgångar. Extremt politruk i avseendet att han spelar ju bara en sån här tråkig passningsfotboll som går långsamt. Jätterenlärigt. Han har en internationell vinkel med att han började med det i Barcelona, hamnade sen i Bayern München där exakt samma system fast ändå lite värre. Och kör det här, försöker sprida den här passningsfotbollen. Är det ett okej alternativ, Karl?
Det skulle kunna vara det. Det är svårt att hitta några fler
Jag har
som
ju
man
en
kan
outsider
tänka
här
på.
också, som
Depardieu kanske?
Gerard Depardieu.
Ja.
Ja, bildskön faller ju bort med en gång där också.
Ja, men han är rätt otrevlig.
Ja, det är han nog. Röker du mycket cigarrer också? Det
Ja,
är
det gör
väl
han
lika
också.
Che Guevara.
Men det måste finnas någon, man får heller aldrig haft någon. Man ska ju aldrig ha varit folkvald eller ha varit statschef. Det är
Nej,
viktigt. Nej,
det ska vara, jag tycker egentligen Julian Assange är den bästa
Ja,
hittills.
verkligen. Jag tycker Julian, Assange är vår tids Che Guevara. Han är hatad av USA. Han har ett märkligt människoöde och han sitter ju faktiskt på en sydamerikansk ambassad. Så jag tycker att vi slår fast att det är vår tids Che Guevara.
Ja, det gör vi.
Let's twist again. Like we did last summer. Yeah,
befinner oss alltså i Leopoldville, i dagens Kongo-Kinshasa. Det är natt, och det är natten mellan den 17 och 18 september 1961. Och FNs generalsekreterare, det är alltså Dag Hammarskjöld, en svensk vid den här tidpunkten, han befinner sig på en flygplats i Leopoldville. Och ska alltså snart äntra ett flygplan med en handfull svenska medarbetare för att resa till ett möte med Katanga-rebellernas ledare, Moise Tshombe. Katanga-rebellerna kan ju sägas vara alltså en av parterna i det kongolesiska inbördeskrig som alltså rasat sedan 1960 i Kongo. Och FN hade varit involverat i den här konflikten sedan starten egentligen, och Hammarskjölds uppdrag i Kongo, det var att försöka medla mellan de här parterna i konflikten och alltså i det specifika fallet då träffa och ha möte med Katanga-rebellernas ledare då, som alltså heter Tshombe. Problemet är att Hammarskjöld är ganska orolig. Han är väl medveten om riskerna med den här flygningen. Alltså mitt i natten, det är djupaste Kongo och det är inbördeskrig i hela landet. Enligt ögonvittnen på planet här på flygplatsen i Leopoldville så sitter han alltså i sin flygplansstol och gungar nervöst med foten. Plötsligt säger han då till sin närmaste medarbetare som heter Sture Linnér, som var för övrigt FNs högste chef tror jag i Kongo. Då säger alltså Hammarskjöld följande: vi kanske gör dumt i att båda resa iväg från Leopoldville med det här planet. Linnér, han förstår vad Hammarskjöld menar då han lossar säkerhetsbältet och kliver av planet helt enkelt så inte båda ska flyga iväg på den här riskabla resan. Så Hammarskjöld lyfter utan Linnér och flyger iväg med planet ut i den tropiska natten. Men bara ett par minuter efter start så händer det som alltså inte får hända. Och det är att planet blir nedskjutet och störtar i Kongos djungel. Och omständigheterna kring den här kraschen alltså än idag inte helt och hållet klarlagda. Men det som sker alltså är att generalsekreterare Dag Hammarskjöld, han dör. Och hans död blir alltså crescendot på hela den här konflikten som alltså idag kallas för Kongokrisen. Det som jag har alltså berättat om här mellan raderna i samband med Dag Hammarskjölds död, det är alltså den här krisen i Kongo som kan egentligen beskrivas som ett tragiskt monument över den här djupa problematiken som alltså koloniseringen och avkoloniseringen av Afrika innebar i praktiken helt enkelt. För Kongo kan man ju kort säga har ju varit en belgisk koloni sedan 1800-talets slut. Och efter andra världskriget sen så blev ju som bekant världen allt mer avkoloniserad och europeiska stormakter började släppa kolonier lite överallt i världen. Och den 1 juli 1960 då släpper alltså Belgien även Kongo fritt. Och det här kan man säga efterhand var egentligen väldigt djupt ansvarslöst, det sättet som Belgien släppte Kongo på. Det fanns inget fungerande samhälle helt enkelt när belgarna bara tog sitt pick och pack och drog. Och det här blev väldigt problematiskt alltså för den kommande presidenten i Kongo som alltså heter Lumumba. Han hade helt enkelt inga verktyg att leda landet med ordentligt. Så kort sagt då, Belgien hade inte direkt rullat ut den röda mattan för kongoleserna i samband med frisläppandet av kolonin. Och det kan man säga är ett klassiskt problem för Afrika egentligen, i och med att många av de här gamla kolonierna var ju helt utsugna på resurser och kolonialmakten hade inte byggt upp några fungerande institutioner eller samhällen som sagt. Och sen är ju ett klassiskt problem också som även innefattar Kongo, det är ju linjalgeografi, om du förstår vad jag menar då, Carl. Du kanske vill utveckla?
Jo, men att man sitter och drar en linje på en karta och säger att det här landet, det här tillhör oss, och utan att ha varit där och utan att ha pratat med de som bor där överhuvudtaget. Så att man kan dra en linje som liksom delar befolkningsgrupper i två olika läger. Det klassiska är väl Sykes-Picot i Mellanöstern, där man har liksom, som har lett till många av de problemen i Mellanöstern som vi ser idag, där man delar upp folkgrupper på två sidor om en gräns som man själv har hittat på, vilket gör att det blir helt omöjligt att bygga en stat i princip.
Sen kan man säga att i Kongo var det ju egentligen upplagt för konflikt även bortsett ifrån linjalgeografin. För den som var president och som övertog makten i Kongo hette alltså Lumumba. Han kan man säga var socialist, nationalist någonstans däremellan alltså. Och han sågs inte som en given president utav alla i Kongo. För det var ju väldigt många olika ideologier och åsikter och ledare som också var sugna på att bli president. Och som sagt, den statliga administrationen styrdes fortfarande utav europeer och belgare. Och armén bestod ju utav givetvis av kongolesiska soldater. Men officerarna var belgiska europeer i stor utsträckning. Och de här officerarna i armén var ju också i stora drag väldigt skeptiska emot att Kongo skulle bli fritt. Så det är alltså väldigt mycket olika spänningar inom Kongo som bubblar. Och startskottet för den här Kongokrisen eller inbördeskriget är att armén gör myteri emot sina egna officerare som alltså var europeer. Och det här sker den 4 juli 1960. Och konsekvensen av att armén gör myteri emot sina officerare det är att väldigt många europeer blir rädda och flyr från Kongo. Och därmed så uppstår alltså ett vakuum kan man säga i såväl arméledning som den hela statliga administrationen. För som sagt, nästan bara belgare och europeer hade de högre ämbetena i Kongo. Det här beror ju alltså på att Belgien hållit all högre utbildning i landet förbehållet enbart europeer. Och nästan inga kongoleser har fått ordentlig skolgång helt enkelt. Sen bara en vecka senare, den 11 juli 1960, då förklarar sig den sydliga regionen av landet, Katanga, förklarar sig självständiga under ledning av den västvänlige Moise Tshombe. Och Tshombe och hans Katanga-rebeller var alltså de som Hammarskjöld skulle ha möte med den här ödesdigra flygningen som jag nämnde förut. Tshombe får stöd ifrån Belgien och den belgiska armén som finns kvar i landet. Man tycker att Tshombe borde egentligen ta makten av överallt ihopa. Och hans Katanga-provins, man alltså förklarar självständig, var väldigt rik på naturresurser, mineraler och koppar i synnerhet. Så presidenten i Kongo, som alltså var Lumumba, han visste att om Kongo släpper Katanga-provinsen fritt så skulle inte staten Kongo överleva i och med att provinsens mineraler är så viktiga för ekonomin i landet. Så det Lumumba, presidenten alltså, gör det är att han ber FN om hjälp för att krossa upproret som den här Moise Tshombe har gjort i Katanga-regionen. Och det FN gör det att man skickar iväg en trupp med soldater efter att man gjort en resolution i säkerhetsrådet. Och de här trupperna åker alltså ner till Kongo för att försöka hjälpa till att lugna ner och kväsa det här upproret. Men det som sker är att efter ytterligare ett par dagar så förklaras nya delar av Kongo självständigt. Det blir alltså uppdelat i, jag tror det är fyra olika delar. Så det blir alltså kort sagt jävligt rörigt allt sammans i Kongo. En konsekvens är alltså att det som vi ofta återkommer till, den kalla krigslogik som vi har nämnt i tidigare episoder, återkommer ju även här. För det som sker är givetvis att Sovjet och USA, de tar parti för olika sidor i konflikten. Sovjet stödjer den socialistiska presidenten Lumumba. USA tar parti för en annan upprorsmakare och bägge sidorna skickar alltså pengar och vapen till varsin sida i konflikten. Och någonstans där mitt emellan står alltså FN och ja, hamnar på något sätt i någon sorts mellanläge eller ingmansland i det här. Och till och med Che Guevara dyker alltså upp i Kongo i samband med den här Kongokrisen och stödjer förstås den socialistiska sidan. Kort sagt om Kongokonflikten är att det blir alltså en strid mellan USA och Sovjet och FN faktiskt. Och FN får ju givetvis då svårt att enas i den här frågan i och med att ja, säkerhetsrådet ser ut som det gör och Sovjet och USA lägger in veto emot varandra. Sovjets ledare Nikita Khrushchev, han anser dock att FN hjälper USA i Kongokrisen och stödjer USAs agenda. Så han blir ju så förbannad över att inte man stödjer presidenten där, Lumumba, att han håller ett legendariskt tal i FNs generalförsamling där han står och skriker och tar av sig ena skon som han slår i bordet.
Man är inte helt säker på när han gjorde det, det tycker jag är kul, för det finns inte på film.
Nej, det gör det inte. Men det var i samband med Kongo, det är jag väldigt säker på.
Men det kan ha varit, man vet inte vems anförande han blev förbannad på. Men många vittnar i alla fall om att han tog av sig skon och bankade till rejält.
Ja, just det.
Khrushchev var ju känd för att ha ett ganska hett temperament.
Ja, precis. Mm. Så det här är ju yttersta tecknet på just detta. Mm. Men sammanfattningsvis, Kongokrisen blir trots allt någon sorts framgång för FN kan man ändå säga. För med hjälp av FN-styrkorna så kan man så småningom slå ner rebellerna. Landet lägger sig och det blir lugn och centralmakten kan fortsätta styra ett enat Kongo helt enkelt. Och Kongo är än idag alltså väldigt splittrat och har inte egentligen kunnat utnyttja sin egentligen ganska stora resursrikedom. Och många västländer har istället ganska mycket intressen och stort inflytande i landet.
Vi ska väl kanske nämna att det var svenska soldater på plats för att mäkla fred i konflikten. Man kan rekommendera den P3-dokumentär om man vill höra mer om Kongokrisen. Där svenskarna, de många svenskar som var där nere som vittnar om att det var ganska så stökigt. Det var enda gången under 1900-talet tror jag, som svenska flygvapnet användes i krig.
Ja.
Så det hade varit ganska så stökigt där nere, och många av de där som hade varit där var ju väldigt så här, förstörda när de kom hem.
Ja, det var ju en ny upplevelse för Sverige att få hem folk som varit antingen fysiskt eller psykiskt skadade i krig. Alltså det har ju inte skett på jättelänge. Nej. Så det blev ju ett trauma egentligen för Sverige. Man hade väldigt dålig hantering utav när man tog hand om de här hemkommande svenska Kongo-soldaterna alltså. De är kända som Kongosvenskarna.
Jag tror att man var ganska angelägen om att hjälpa till, eftersom att det var just Dag Hammarskjöld som hade det här som sitt projekt.
Mm.
Det känns ju ganska rimligt.
Ja, så är det ju. Och hans död är ju som sagt än idag väldigt omdiskuterat, vilka som låg bakom egentligen och hur han dog.
Någon gång i halvåret brukar det alltid komma upp en rubrik på Aftonbladet: nu ska man utreda Dag Hammarskjölds död igen och sådär.
Mm. KG Hammar, gamla ärkebiskopen, är för mig väldigt engagerad i Dag Hammarskjölds öde faktiskt. Och mycket tyder som sagt på att han faktiskt blev nedskjuten utav någon sida i det här väldigt röriga inbördeskriget i Kongo alltså. Men om man ska sammanfatta Kongokrisen i en mening, så innebär alltså en svensk legendarisk generalsekreterares död, det innebär ytterligare en spelplan där Sovjet och USA tar olika sidor i en konflikt, och ytterligare en gammal koloni får utstå med ännu mer lidande och misär även efter att man blivit frisläppta. Så det är mycket mörka kapitel som återkommer när man pratar om Kongo.
Absolut.
Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Från inbördeskrig och kolonialt herravälde i Afrika till lite mer teknik och Kolahalvön, och det är den 30 oktober 1961. Kolahalvön är det som ligger norr om Finland, en liten halvö där Murmansk, den kända ubåtsbasen eller flottbasen som Sovjet och Ryssland fortfarande har, ligger där. Nu är det ganska kontaminerat för att de här gamla kärnvapenubåtarna har slängts upp på land och let och rostat och släppt ut lite allt möjligt. Det hände i alla fall på Kolahalvön. Men det som också hände på Kolahalvön den 30 oktober 1961, det är att ett flygplan av modell Tupolev 95, jag tror det kallas Bear på NATO-beteckning, startar för att släppa den största bomben någonsin över proområdet Novaja Zemlja. Ursäkta mitt uttal.
Mm.
Bomben var känd under namnet Tsar-bomben. Den var 8 meter lång och vägde 26 ton. Ganska stor pjäs med andra ord.
Atombombens King Edward kan man säga.
Ja, den var brutal. Ja. Den släpptes på mycket hög höjd för att dala ner under en stor fallskärm, så att flygplanet som släppte bomben skulle hinna undan. Det var nämligen så att om man skulle släppa den bara direkt ner, dels skulle de inte riktigt veta, alltså den skulle detonera 4000 meter ovanför marken, och skulle den bara detonera rakt på marken visste man inte riktigt vad som skulle hända. Så det var bättre att man detonerade den 4000 meter ovanför marken, och då räknade man ut att, jag tror det här planet hade 45 sekunder på sig att ta sig iväg lite, för annars hade man ju slukats av det här svampmolnet som blev, jag tror, 65 000 kilometer.
Stressigt för piloten att bara dra iväg, fy fan.
Planet som släppte den här Tupolev 95, man har målat med en väldigt speciell blänkande färg som skulle reflektera bort ljuset så att det inte skulle smälta i värmen. I sista stund så hade det var tänkt att den skulle vara en 100 megatons laddning i den här bomben. För att få det här i någon slags liksom, för att man ska förstå det här, så kan man väl säga att den största bomben som USA någonsin släppt, den var 15 megaton.
Mm.
Och den här alltså skulle vara 100 megaton. Och det var Khrushchev som hade sagt att han ville ha den här, en 100 megatons bomb. Forskarna kom fram till att det hade inte varit så bra, för att det hade varit för mycket radioaktivt nedfall om man gjort en 100 megaton. Så man nöjde sig med att modifiera den till bara 50 megaton.
Ja.
Det motsvarar ungefär 4000 Hiroshima-bomber.
Ja, som sagt, som du sa, så ville de inte släppa den på markytan för det var oklart vad som skulle hända. Men risken fanns kanske att det skulle bli som att dela ett äpple i tu, kanske.
en av konstruktörerna Det var Andrei Sakharov, och han har även blivit tilldelad Nobels fredspris. Kuriosa. Mm. Ja. Projektet startades den 10 juli 61 på befallning av just Chrusjtjev. Han ville att man skulle bygga en bomb som skulle vara klar för test i oktober samma år, för det var då man skulle ha den 22 partikongressen. Mm-hmm. Och då ville han fira det här.
Fyrverkerier.
Fyrverkerier, en liten smäll. Och det här skedde då i en tid då Sovjet hade haft ett uppehåll på att spränga kärnvapen under 3 års tid. För man hade, liksom, man hade ju lite avtal att man skulle sluta hålla på att spränga kärnvapen hela tiden. Men här återupptog man det och liksom satte ner foten ganska ordentligt med att visa att vi tänker inte böja oss för imperialisterna i väst, utan vi släpper den här bomben. Komponenterna byggdes som en grupp fysiker, och då var det ledd av bland annat Julie Charton, men utgjordes också av då Andrei Sakharov, som då senare fick Nobelpriset. Kort efter att bomben smälldes så började Sakharov att propagera mot, alltså, användandet av kärnvapen, och han...
Som dags då?
Lite mer såna här saker som hände när man släppte den. Det är, för det första, det är ett galet projekt. Det är på så många sätt ett helt idiotiskt projekt. Mm. Det första är, man har liksom inte annonserat att man kommer göra det här. Mm. Det andra, det är att den är omodern redan när den byggs. För det är ingen som någonsin skulle bygga en sån här bomb. För man kan aldrig använda den. Alltså, det var bara vapenskrammel. Man erkände det till och med. Man kan inte använda en sån här bomb på slagfältet. Man slår ut en hel kontinent om man skulle använda den. Det skulle vara helt meningslöst. Mm. Det var ju då en vätebomb, och det var amerikaner som kom på vätebomben först.
De är effektiva så in i helskotten.
Ja, de är helt enorma, men man använder inte dem längre. Och nu har man taktiska små kärnvapen som de ska slå ut en del av en armé. För att du inte ska liksom kontaminera hela det stället du ska attackera. Det är rätt meningslöst att släppa Tsar-bomben, ja, i Tyskland. Det finns inget kvar av Tyskland sen när du väl rullar in med tanken. No, så att den går inte att använda. Lite andra sådana här konsekvenser som skedde då. Fönsterrutor i Finland krossades. Mm-hmm. Det är ganska brutalt. Seismologer i USA, de undrar ju vad fan det var som hände. För den här tryckvågen noterades 3 gånger runt jorden. Alltså de mätte upp den.
Det är som vågen i publikhav på Råsunda, ja, liksom, ja, att det går runt, ja, så. Ja.
3 gånger så sågs den på den här grafen, och liksom skakat till i deras mätare. Och folk undrar, vad i helvete är det som har hänt? Ja. Och Sovjet, de var tysta, och man uppskattar liksom då att det är något som har smält, och det verkar vara 57 megaton eller någonting sånt, ja, där. Och Sovjet sa att, ja, och det är alltså, det här säger så mycket om kalla kriget, att man har det här meningslösa i det man sysslade med många gånger. Och det här helt befängda att ingen visste vad de höll på med.
Nej.
Att man sitter, alltså det kan sitta en, det sitter en seismolog i Alaska, och så helt plötsligt så ser han på sin mätare eller hon att den liksom går upp 3 gånger för att det är något som har smält. Och man tror att det, alltså den var att jämföra med en mindre meteorit.
Mm.
Så stor var den här laddningen. Alltså, och det skulle aldrig kunna hända idag. Det är som det här Russian Woodpecker, den här radiostationen de hade som, ja, skickade ut och störde radiovågor i hela Europa under 30 års tid. Ingen visste vad det var, och det lät som ett hackande ljud. Och sen fick man reda på det först när muren hade fallit, vad det var för någonting. Mm. Man visste inte vad som pågick bakom. Det var helt stängt, och helt plötsligt bara smällde det. Politiska konsekvenser som man kan säga att det här fått var då att Chrusjtjev framstår som ännu mer galen. Sovjet blir liksom, spänningarna ökade ju ganska markant. Alltså Kubakrisen kom ju först efteråt det här. Och jag menar, det är inte så kul om de skulle bli, alltså tänk dig, du sitter i Vita huset och ser att, ja, de smällde av världens största bomb för 1 år sedan, och nu har de placerat kanske liknande liksom några mil utanför våran kust. Saken är den att projektet lades ju på is för det blev för dyrt. Och det var liksom, det var onödigt, och man, det hör ju också till att hela bomben var inte fylld. Alltså man kunde fylla den med ännu mer, men man var tvungen att sätta in bly i bomben för att inte allt skulle detonera, för att det skulle bli för farligt. Man hade liksom ingen kontroll överhuvudtaget. Ritningarna finns dock kvar.
Ifall någon är sugen.
Så man kan fortfarande bygga den om man skulle känna att man har ett starkt behov av det. Det kan väl sägas att idag har man ungefär 400 kiloton, alltså ungefär 100 gånger eller 1000 gånger eller vad det nu är, mindre än vad man har i den här.
Ja.
Så mycket har man i ett kärnvapen idag. Och det är som sagt varför man ska kunna använda dem. Det här går inte att använda. Och det är liksom ett klart och tydligt bevis på att man kan liksom, man har hela mänskligheten i sin hand. Obehagligt.
Ja, mina tankar är fortfarande kvar i alltså minuterna efter att bomben smälls på olika platser som du nämnde i Vita huset. Jag tänker på i Finland till exempel, när jag tänker mig sitter någon gammal krigsveteran som förlorat ett ben typ och dricker sitt morgonkaffe i Finland och så bara sitter och bara flyger utan in.
Och det finns liksom det anledningen till det ska man säga också då, att man använde just ordet tsar. Det refererar ju till tsar då, den gamla kejsaren som var innan sovjetstyret. Man använde inte det ordet officiellt då, men inofficiellt kallades alla stora vapen för tsarkanonen. Fanns ju något som hette, tror jag, under första världskriget. Tsarstridsvagnen som var så stor att den var oanvändbar, till exempel. Tsar, något pansarskepp som hade byggts också, som inte gick att använda för det var för stort. Men det var stort, och det var det som var... Det som är hela poängen.
Den lille tsaren, Andrei Arshavin, som kostade jättemycket pengar för Arsenal 2008, men var också oanvändbar mer än... Ja, han gjorde ju 4 mål mot Liverpool i en match där, men sen var det ju absolut oanvändbar spelare.
Han hade också en ganska obehaglig kvinnosyn, men det var inte hit.
Ja, väldigt icke-frisyr också.
Lite mer kuriosa är att bomben finns kvar på ett museum i Snejsnisk, om man skulle vilja åka dit och se den. Man kan inte, planet som skulle släppa den här bomben kunde inte, var tvungen att byggas om. Man var tvungen att ta bort allting, alltså extra tankar, bombutrymmet var tvungen att byggas om. Och det gick antagligen knappt att lyfta med en sån där last. Och det, piloten höll på, som sagt, på att stryka med. Och det här rökmålet, eller det här svampmålet sågs ju, alltså... jättelångt bort. Och jag har svårt att se, jag tror det var till och med så att det var en stad, en rysk militärstad som blev utplånad. Det var väl ingen där förmodligen. Men de visste inte hur stort det skulle smälla. Så den försvann bara, en hel militärbas. Och det säger väl en del om att man, om man inte kan ens kan provspränga någonting, så kanske man inte ännu mindre ska använda det till någonting överhuvudtaget.
Nej, jag tänker också såna här konsekvenser som att jag tror på 20-talet så slog det ner en meteor i Sibirien.
Ja, men det var den meteoren de jämförde med. Att
ja,
det var
precis.
Samma.
Ja, och då blev det ju, då föll det ju ner träd, jag vet inte hur många kilometer och mil, men det, sådär, det bara la sig ner skogen liksom. Det måste ju varit samma på Kolahalvön nu också, egentligen, med att det måste ju förstörts extremt mycket, ja, skog helt enkelt.
Ja, och det var väl alltså inom så här flera mil så liksom allt brann ju bara bort.
Ja.
Och du fick extrema brännskador, alltså allt försvinner ju bara, när en atombomb slår ner så allt försvinner ju bara.
Ja, och vad tänkte rådjuren till exempel, och älgarna och sådär, de måste ju vara
ja,
helt...
Jag tror att ryssarna hade något slags argument om att det var for the greater good eller någonting.
Ja, just det.
Och sen så var det ju faktiskt så att vi får inte glömma att de hade sin 22:a partikongress.
Exakt.
Och det ska man fira med buller och bång.
Och
allt detta står hej då, tack vare en beställning av vår kära Nikita Khrushchev. En man med många strängar på sin lyra.
Ja, det är verkligen control alt delete i en enda liten bomb. Och ja, en nyårsraket med extra allt kan man väl säga. Så, då har vi återigen spelat in ett nytt avsnitt. Jag hoppas nu att ljudkvaliteten är någorlunda bra. Det har varit mycket, mycket sidospår idag, tror jag, Carl.
Ja, det tyder på att det är en bra podcast.
Ja, vi får hoppas på det. Men ja, det har varit roligt att diskutera med dig idag, tycker jag. Mer än vad det brukar vara annars. Det har varit trevligt annars också, men nu var det extra kul, tycker jag.
Detsamma, Nils.
Sen våra vanliga haranger om att tycker ni att det har varit värt att lyssna på, får ni gärna berätta för era vänner och kamrater och eller bara dela vidare episoden på sociala medier. Och har ni frågor eller åsikter eller synpunkter om vad som helst egentligen eller rättningar, så är det välkommet. Det är bara att posta på vår Facebook-sida Dagar i historien eller skriva till mig eller Carl på Twitter, det går också bra. Och jag tror att nästa avsnitt, det lär väl dyka upp förhoppningsvis inom en månad. Det är väl alltid vårt mål ungefär, sen får man se hur det blir. Men då kommer vi antagligen snacka om någonting som Carl kommer att bli väldigt uppeldad utav. Och det är Kubakrisen 63, eller hur, Carl?
Ja, det är en historisk händelse som jag tror väldigt många finner intressant. Och det är ju, har gett upphov till en av de bästa filmerna som har gjorts. 13 Days är en jättebra film.
Mm. Ja, och idag har vi i alla fall med kubanska revolutionen slängt upp bollen lagom till nästa episod och Kubakrisen alltså. Ja, ni har fått er lite till liv som Dag Hammarskjölds liv och Kongokrisen och om en otroligt stor bomb och även förstås då om Jarl Hjalmarsson-affären som splittrade den svenska politiken. Ja, hoppas det har varit trevligt och vi hörs igen om en månad ungefär, tänker jag.
Jajamän, hej då!
To me. Ah!